Då vill jag hälsa dig varmt välkommen till Centrumkyrkan här i Falun för att fira gudstjänst tillsammans med oss och via vår livestreaming. Det är roligt att du är med och delar vår gemenskap. Vi är ju många som möts över hela vår värld idag. En del kan samlas i sina kyrkor, andra får sitta utomhus eller också är det som här hos oss. Vi får streama våra gudstjänster och du finns med oss hemifrån för att ta del av Guds ord. Vill du efter gudstjänsten komma i kontakt med oss så kan du göra det på vår hemsida www.centrumkyrkanfalun.se. Eller också kan du gå in på sociala kontakterna också. Idag kommer vi få lyssna till predikan av Josef Disby. Och jag som leder gudstjänsten heter Karin Hansen. Vi ska nu be tillsammans för vår gudstjänst. Tack Gud för att vi får mötas via nätet. Och tack Jesus för att du också vet hur alla har det, hur vi upplever vår situation. Tack för att du finns med i vår vardag och ger oss den kraft som vi behöver för varje dag. Tack att vi nu också får sitta här med ett öppet hjärta för att kunna ta emot dig genom predikan och i sången och musiken. Vi lägger hela den här gudstjänsten i dina händer. I Jesu namn jag ber. Nästa vecka kommer vi att ha bönevecka här i församlingen. Då vi möts tisdag, onsdag, torsdag kvällar klockan 19 via Zoom. Du kommer att få information i veckobrevet den här veckan hur du ska gå tillväga.
Ja, morgonens text kommer från Jesaja kapitel 2, Gamla testamentet då, verserna 6-22. Du har förskjutit ditt folk, Jakobs hus, för de är fulla av österlandets tänkande. De är spåmän som filisterna. De sluter förbund med främmande folk. Deras land är fullt av silver och guld. Det är ingen ände på deras skatter. Deras land är fullt av hästar. Och det är ingen ände på deras vagnar. Deras land är fullt av avgudar. Och de tillber sina händers verk. Det som deras fingrar har gjort. Därför blir människorna nedböjda och männen ödmjukade. Du ska inte förlåta dem. Och göm dig i stoftet och fruktan för Herren och hans höga majestät. För människornas stolta ögon ska ödmjukas. Männens högmod blir nedböjt. Herren ensam ska vara upphöjd på den dagen. För Herren Sebaots dag ska komma mot allt som är stolt och högt. Mot allt som är upphöjt så att det ödmjukas. Mot Libanons alla cedrar, de höga och upphöjda. Och Bashans alla ekar. Mot alla höga berg och alla stolta höjder. Mot alla höga torn och alla fasta murar. Mot alla Tarsis skepp och alla ståtliga fartyg. Människornas stolthet ska böjas ner och männens högmod ödmjukas. Herren ensam ska vara upphöjd på den dagen. Och avgudarna ska helt försvinna. Man ska fly in i klippgrottor och jordhålor av fruktan för Herren och hans höga majestät när han reser sig för att slå jorden med skräck. På den dagen ska människorna kasta bort till mullvadar och fladdermöss sina avgudar av silver och avgudar av guld som de gjort åt sig för att tillbe. De ska fly in i klippskrevor och bergsklyftor av fruktan för Herren och hans höga majestät när han reser sig för att slå jorden med skräck. Förlita er inte på människor som bara har en vindpust i sin näsa. Vad är det att räkna med? Så lyder Herrens ord. Ja, de profetiska böckerna i Gamla testamentet, de kan vara lite tunga och svåra att läsa. Det är nästan lite som användarvillkoren när man ska installera en ny app på telefonen. Ni har försökt att läsa igenom användarvillkoren någon gång. Massa krångliga ord och termer som man skulle behöva doktorera i teknologi för att förstå. Jag brukar mest bläddra igenom dem så fort det går och sen trycka på den här knappen. Jag har läst och godkänt användarvillkoren. Och de få gångerna jag faktiskt gjort ett ärligt försök att läsa igenom de här villkoren, då brukar jag ändå tappa tålamodet ganska fort. Så jag bläddrar igenom och ser efter om det finns åtminstone en punkt i alla fall. Så jag kan kunna säga att jag har läst någonting. Så då blir det inte lika stor lögn när jag säger jag har läst och godkänt den vilda villkoren. Lite så kan det vara med de profetiska böckerna i Gamla testamentet. Det står så mycket om olika platser och personer och svärd och ben och Guds vrede och Jerusalem och cederträd och dom, Babylon. Jag har läst och godkänner använda villkoren. Men om jag för samvetet skulle i alla fall ska läsa någonting ur de profetiska böckerna, men då tar jag i alla fall en profetia om Jesus. Ett barn blir oss fött, en son blir oss given. Och sen kan jag gå vidare till evangelierna och läsa dem istället, för de är lite enklare att förstå. Men tänk om det är så att allt det här svåra i de profetiska böckerna också är någonting som vi skulle behöva höra. Så vad sägs om att vi gör ett försök nu den här morgonen då med den här texten som jag läste i Jesaja 2? Okej. Så det första jag måste förstå om jag ska läsa den här texten, en profetisk bok, det är att jag måste förstå vilka profeterna var. Profeterna, de var människor som Gud sände för att påminna sitt folk om det förbundet som han hade slutit med dem. Den här officiella relationen kan man säga som de hade. För det här förbundet, den officiella relationen, den hade vissa villkor som folket var tvungen att följa. Och om de inte följde villkoren så skickade Gud profeter som pekade ut för dem då vad konsekvenserna blir av om de fortsätter med att bryta det här förbundet. Konsekvenserna av deras sätt att leva. Så man kan säga att profeterna, de var lite som ett virusskydd. Nästan på en dator. Liksom, varning, om du går vidare på den här hemsidan så kommer du drabbas av ett virus. Varning, om du fortsätter med det här beteendet så kommer det gå illa för dig. Så profeter, de varnade Guds folk när de höll på att bryta mot förbundet. Och man kan säga att texten här den här morgonen, då, Jesaja 2, det är lite som en virusvarning. Nästa steg som behövs för att tolka den här texten, den här biten, det är att jag måste förstå det historiska sammanhanget. Vad är det som händer? Vad är det, vilken tidsperiod handlar det här om? Hur ser det ut landet ut i Israel? Hur har befolkningen det? Så profeten Jesaja då, han lever på 700-talet före Kristus i den södra delen av Israel som kallas för Juda. Efter att kung Salomo hade dött så delades Israel i två delar. Nordriket som kallades för Israel och sydriket som kallades för Juda. Och Jesaja, han är alltså profet i det södra riket. Och det verkar som att allting inte står riktigt rätt till i landet. Jesaja, han vänder sig till ledarna då och då. Och det är de som håller på att leda landet snett. Men även befolkningen blir medskyldiga till det som pågår eftersom att de följer sina ledare. Så Juda har trampat snett i sin officiella relation med Gud. Och de är ute på alivs. Så virusskyddet har gått igång, kan man säga. Fyra gånger i vers 6 till och med 8 så säger Jesaja att Juda är fullt av någonting som inte borde vara där. Spådomskonst, pengar, vapen och avgudar. Folket har fyllt sitt land med sånt som man skulle kunna hitta hos grannländerna. Så Juda försöker vara som alla andra. Man har låtit sig förföras av kulturerna runt omkring då. Guds folk har strävat efter sånt som gör dem framgångsrika i världens ögon. Pengar, makt, avgudar. De har sökt sin identitet i annat än att vara Guds folk. Så vad innebär det då att leva som Guds folk? Vad är det som är så fel med att vara som alla andra runt omkring? Jo, Israel hade varit utvald till att vara Guds eget speciella folk. Och det innebar att de genom sitt sätt att leva skulle bära vittne till de andra nationerna runt omkring dem då. Och genom att leva på det sätt som människan var tänkt att leva, så skulle de andra folken då dras till Israel och ytterst sett dras till Gud. Så därför måste judar leva på ett sätt som skiljer dem åt från alla andra nationer runt omkring dem. De ska styras av rättvisa. De ska styras av omsorg. Inte av girighet. Inte av självförverkligande. Inte självupptagenhet. Inte av maktbegär. Utan av rättvisa och av omsorg. Judar skulle vara ett ljus i mörkret. En förbundsrelation med Gud innebär att man lever ett liv som bär vittne till vem Gud är. Men judar har alltså istället försökt att bygga sin identitet på sånt som är värdefullt i världens ögon, makt och status. Men här är det allra mest intressanta, lite luriga med texten. Det är att den inte nämner någonting om att judar har försummat det religiösa livet. För på andra ställen i Jesaja så kan vi läsa hur folket i Juda, de fortsätter att samlas i templet. De fortsätter att tillbe Gud. De fortsätter att bära fram offer och de fortsätter att fira de olika religiösa högtiderna som de skulle fira. De tänker att Gud, han fortsätter att välsigna det de håller på att göra eftersom de följer alla de här rituella reglerna som de ska göra. Så Juda kan alltså leva ett religiöst liv men ändå vara upptagen efter att sträva efter det som världen söker. Okej. Så nu förstår jag alltså då vad problemet i texten är. Så då kan jag vända blicken till mig själv. Jag är trots allt en del av Guds nya folk. Församlingen. Den världsvida kyrkan genom alla tider. Så jag lever under det nya förbundet. Också en officiell relation som också har sina då villkor. Och då är ju frågan, lever jag på ett sätt som följer de villkoren? Eller äventyrar jag min identitet? Precis som folket i Juda gjorde. Finns det områden i mitt liv där jag också strävar efter det som världen söker? Ja, jag kanske drivs av prylar och upplevelser. Så om jag bara får lite högre lön så kanske jag på den här fina tvn med bättre bildupplösning. Eller den senaste mobilen eller göra den där solresan till Spanien. Eller så jag jobbar hårt och jag sparar pengar då för att kunna införliva mina personliga drömmar. Eller så har jag kanske som mål att bli chef inom företaget så att jag kan få ordna upp saker och till ting. Liksom jag vet ju vad som är bäst, jag har jobbat ner på golvet, jag vet vad alla medarbetare behöver och så vidare. Så det kommer vara bra det kommer bli när alla bara lyssnar på mig. Eller jag kanske sätter mina barn på en pedestal och offrar allting för att de ska få ha en minst lika rolig uppväxt som vännernas unga verkar ha det på Instagram. En av mina personliga frestelser det är att jag vill bli en fantastisk lärare som alla elever lyssnar till och respekterar. Risken med den drömmen det är att jag finner mitt värde i vad mina elever tycker om mig. Istället för att utgå ifrån att mitt värde ligger i att jag är älskad av Gud. Och visst, alla de här sakerna, pengar, makt, familjens väl, mitt egna goda anseende, de är inte problem i sig. Problemet är att vi gör dem till våra ledstjärnor. Vi sätter det som är skapat ovanför skaparen. Och om vi sätter annat högre än Gud i våra liv, ja, då blir vi som alla andra runt omkring. Så varför skulle då någon vilja lyssna på vårt budskap om Jesus? Om vi inte lever på ett sätt som skiljer oss från omvärlden. Om vi på ett svårt sätt att leva inte bär vittne till vad Jesus har gjort för oss. Det finns en väldigt känd präst, teolog, författare. Han har skrivit 39 böcker om kristen andlighet och sålt över 7 miljoner exemplar. Och senast jag kollade på Libris så tror jag att tre av böckerna fanns översatta på svenska. Nauen, han jobbade som professor i själavård vid Yale University i USA. En av USAs finaste skolor då, i klass med Oxford och Cambridge i England. Men 1981 så slutade han. Han hade börjat ifrågasätta om han verkligen höll på med det som Gud ville att han skulle göra. Och i en intervju så berättar Nauen hur han insett att han egentligen hela livet har satt sin egen karriär före Gud. Så här sa han: man kan ju trots allt bli framgångsrik när man pratar om Gud. Och det kan bli en fälla. Du kan bli prisad för dina predikningar om ödmjukhet. Jag kände att jag behövde gå tillbaka till grunderna. Så här har vi alltså en prisbelönt kristen författare, en av 1900-talets jättar inom framförallt själavård och andlighet då, som erkänner att han har satt sin karriär före Gud. Så det verkar som att jag som kristen, jag kan leva ett religiöst liv, jag kan gå i kyrkan, jag kan läsa Bibeln, jag kan be, jag kan delta i bönestunderna vi har i församlingen. Men jag kan ändå vara upptagen med att sträva efter sånt som världen söker. Jag är precis som folket i Juda. Men här i morgonens text, här är de goda nyheterna. Gud ger sitt folk en väg ut. Gud är inte en hjärtlös förälder som överger sina barn bara för att de har klagat på att de fick strumpor i julklapp. Juda hade... De hade solklart hade de brutit det här förbundet. De har inte levt annorlunda än folket runt omkring. Men trots det så överger inte Gud dem utan vidare. Även om han har full rätt att dra därifrån och lämna dem i sticket. För de bröt mot de reglerna som de hade satt upp. Han skickar istället då profeter. Dåtidens virusskydd då, för att tala om för Juda vad som kommer hända om de fortsätter med det här beteendet. Om de inte ändrar sig. Så det Jesaja gör är att han målar upp en väldigt poetisk bild över hur det skulle kunna se ut i framtiden om Juda fortsätter på den väg som de har valt. Påminner lite grann om Charles Dickens bok En julsaga som har blivit filmatiserad i flera olika varianter, bland annat av Mupparna. Så Ebenezer Scrooge, den snikne huvudkaraktären, på natten, julaftons natt, så får han besök av tre andar. Och den tredje anden, kommande julas ande, han tar med sig Scrooge in i framtiden och visar hur livet skulle kunna komma att se ut om nu Scrooge inte ändrar sitt beteende och blir mer generös. Så det Jesaja gör är att han förtäljer en bild om att upphöjas och att ödmjukas. När Herren kommer i all sin makt och i all sin härlighet, så kan allt som är högt, högmodigt, stolt och upphöjt inte annat än vika sig. Gud behöver bara visa sig. Och allt som tycker att det är någonting för världen flyr in i grottorna och gömmer sig. Och en väldigt relevant bild som dök upp för mig här, eller händelse ska jag säga, förra terminen när jag praktiserade på skolan, inte praktiserade, jag vikarierade. Jag hade problem med en fjärde klassare som störde på lektionen och vägrade att lyssna. Han sprang omkring i klassrummet, han satt sig och skrek och han protesterade högljutt mot allting jag sa att vi skulle göra. Och sen satt han sig och rev små, små pappersbitar och kastade ner på golvet. Och jag bad honom, kan inte du vara snäll och plocka upp det där sen innan du går härifrån? Och då vände han sig och sa trotsigt, jag behöver inte lyssna på dig, du är inte min lärare. Så då tog jag upp telefonen för att ringa en av skolans elevassistenter. Han är 1,90 lång, han går på gym och har inget hår på huvudet. Så fort jag rörde vid telefonen så ändrade pojkens ansiktsuttryck. Han var helt förskräckt. Så jag gick ut för att ringa. Och när jag kom tillbaka in så låg stackaren hopkurad under bänken och gnydde. Allt som är upphöjt enligt världens mått kommer att ödmjukas när Herren reser sig. Jesaja varnar Juda från att fortsätta att upphöja sig själva. Annars kommer Gud att förskjuta dem och inte förlåta dem. Men Guds nåd, det ligger i att han inte har övergett Juda utan vidare. Han har full rätt att lämna dem eftersom de har brutit mot villkoren. Men han gör det inte. För genom profeterna så kallar då Herren sitt folk att omvända sig och tjäna honom helhjärtat igen. Och han lämnar inte oss heller. Trots att vi har brutit mot villkoren i våran förbundsrelation av och till. Gud, han kallar oss till att tjäna honom helhjärtat igen. Åter och åter igen. Men först så måste rättvisa skipas. All synd måste straffas. För annars går det inte att återupprätta en relation. Det är därför om någon har brutit mot lagen så vill vi att de ska sitta i fängelse som en sorts betalning för det. Vi måste fixa relationen. Någonting måste återgäldas för att kunna återupprätta relationen. Och i vers 6 så står det att Gud har förskjutit sitt folk i den här poetiska bilden, visionen i framtiden. Men faktiskt, Gud väntade med den förskjutningen fram till korset. Min Gud, varför har du övergett mig? Ropar Jesus. Jesus är den som blir förskjuten i vårt ställe. Jesus är den som hamnar i klippgrottan, i jordhålan, i graven. Jesus tar det straffet som vi förtjänar. Eftersom att vi har strävat efter sånt som gör oss framgångsrika i världens ögon. Och det är inte bara det att Gud återupprättar den relationen mellan oss och honom, utan han tar också nästa steg. Han ger oss anden. Och genom anden så fortsätter han att kalla oss tillbaka till relationen med honom. Och ibland så är det så enkelt som att Gud, han talar genom, att anden talar genom vårt samvete. Talar om för oss att vi inte har satt Gud först i våra liv. Och andra gånger så talar anden till oss genom Guds ord. Leder oss till insikt om att vi har felaktiga prioriteringar. Och ibland så kanske till och med genom obekväma händelser i våra liv. Sånt som krävs ibland för att väcka oss från vår självupptagenhet. I Henry Nouwens fall så verkar det som att anden verkade genom hans samvete. Och genom att ge honom en djupare otillfredsställelse i sitt liv. Efter att ha slutat vid Yale så flyttade han till Centralamerika och jobbade där ett par år. Och sen återvände han till USA för att prata om de andliga behoven som fanns där nere. Men trots den här hängivenheten så kände sig Nouwen helt färdig. Han var tvungen att ta en lång tid som han spenderade i bön och reflekterande. Och han frågade Gud, alltså, vad vill du Gud att jag egentligen ska göra här med mitt liv? Och strax efter den här tidsperioden så fick han en förfrågan av La Arche, som var ett gruppboende för förståndshandikappade i Kanada. Och de frågade om han ville komma och bli deras präst. Och det var första gången som Nouwen någonsin kände sig kallad till någonting. Och för att göra en lång historia kort då, så blev Nouwen kvar där 10 år ända fram till sin död 1996. Och så här sa han i en intervju efter ett par år vid gruppboendet. Det är viktigare att spendera en kväll med någon som inte kan tala eller göra något än att tala till tusentals människor. Gud vill att jag ska vara här och vara lydig på ett mer dolt sätt. Gud kallade alltså en man som hade fokuserat på sin egen karriär till att justera sina prioriteringar och sätta honom först i sitt liv igen. Och nu kanske inte Gud säger åt dig eller mig att vi ska göra totalt uppbrott med våra liv och flytta till Kanada nödvändigtvis. Men det han gör är att han kallar oss till att leva ett liv av ödmjukhet. Att leva för honom istället för oss själva. Och det kan se olika ut för var och en av oss. Vi måste ta tid lite då och då och se över och faktiskt utvärdera våra prioriteringar och kolla vem är det jag lever för egentligen? Är det Gud eller är det mina egna motiv här som ligger bakom det jag gör? Och Jesus, han har föregått med det yttersta exemplet för hur vi bör leva. Jag ska avsluta med vad Paulus skriver i Filipperbrevet 2. Det som forskare tror är en av de tidigaste bevarade sångerna faktiskt. Filipperbrevet 2 verser där. När han, alltså Jesus, när han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. Amen. Tack Herre för att du har skickat profeter för att tala till ditt folk genom historien. Och tack Herre för att du sänder din ande till oss idag. Vi som vandrar här och lever på den här tiden efter Jesus. Och tack för att du förlåter oss för de gångerna när vi har satt fel prioriteringar och satt oss själva före dig Herre. Och tjänat oss själva istället för att tjäna andra människor, istället för att tjäna dig. Och jag ber Herre att du ska fortsätta stärka oss i vår kamp mot vår egen själviskhet som vi möter dag efter dag på den här planeten så länge vi lever. Och jag ber att du ska ge oss kraft att leva som ditt folk och få vara vittnen till vem du är i en tid där så många andra bara tjänar sig själva, Herre. Hjälp oss att vara ditt folk. Amen.
Vi har kommit till avslutningen av den här gudstjänsten. Och jag vill säga tack för att du har varit med oss och delat vår gemenskap. Och jag önskar dig all välsignelse den här veckan som ligger framför. Vi ska be tillsammans för Sverige, för vårt land och för just veckan framför. Tack Gud för det du har förmedlat till oss idag i gudstjänst. Genom ditt ord, genom sång och musik. Och genom din helige andes närvaro. Tack Jesus för att du går med oss ut i veckan som ligger framför. Tack för att du är med oss varje dag, varje stund. Jesus, tack för att du hjälper oss och visar din kärlek till de människor som vi möter. Hjälp oss Jesus att kunna vara ett ljus i mörkret för dem. Jesus, tack att du är med vår stad, vår region. Tack för vårt land, vår riksdag, vår regering. Var med människor, Jesus, som arbetar där. Hjälp dem att fatta rätta besluten, Jesus, i varje situation. Du känner alla människor som vårdas på sjukhus idag, Herre. Du ser covid, Herre. Alla som drabbats. Personalen som sliter. Tack att du är med och ger kraft, Jesus. Tack att vi får be till dig. Och vi vet att du lyssnar när vi ber. Amen.